Hej, du vill lyssna på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Syding.
Och jag som är Sundström.
Idag ska vi prata om 10 olika sätt att kontrollera sitt eget generella angreppssätt. Eller som man också kan kalla det för att fundera på vad man faktiskt har för mindset. För man kan kontrollera sitt mindset. Man kan fundera ut hur tänker jag egentligen i den här situationen. Men om man inte ens har funderat över eller är van vid att tänka i termer av mindset, då missar man hela den här aspekten av livet och då kan man riskera att kontrolleras av andra eller bara sina egna känslor som påverkas av omgivningen istället för att det är man själv som sitter i förarsätet. Och då har vi den första. Det är att tänka i termer av att faktiskt ta risk. Om man inte har mindsetet, jag ska ta risk för att få någon slags fördelar och framgång. Då är det lätt hänt att man istället så fort någonting känns obekvämt så backar man undan och tar inte den här risken. Men generellt sett så är det så att ju mer risk du tar och desto tidigare, ju bättre blir det.
Ja, man har råd att misslyckas mer ju tidigare man börjar liksom. Det var som Scott Adam. Han som har skrivit Dilbert och allt det där. Han hade en jättebra analogi för det där. Vilket var så här på engelska att life is like a slot machine. You can just keep pulling the lever.
Ja, men i det sammanhanget så kanske man också ska säga att man ska inte ta dumma risker. Det finns liksom ingen anledning att dyka på grunt vatten och hoppas att det inte är någon sten där. Eller liksom, ja, cykla berusad. Alltså det finns ju, när det inte finns någon uppsida. Utan det ska ju vara...
Eller åka sån här elsparkcykel berusad. Det var en som dog av det här mycket, eller nästan dog av det här mycket.
Ja, nej, men det finns väldigt mycket dumma saker man kan göra som är riskabla. Men det är ju förstås absolut inte dem vi pratar om. Utan här pratar vi om till exempel att ta emotionell risk. Gå fram till den där tjejen som du tycker verkar superspännande. Även om du får en klump i magen. Men om du inte går fram så kommer i alla fall definitivt ingenting att hända. Eller investera i det där bolaget som verkar billigt och har en bra idé. Givet att du faktiskt också kan är kvalificerad att göra den bedömningen.
Ja, eller har råd att ha fel.
Ja, så... Och på samma sätt, våga byta jobb, våga flytta utomlands, våga ta de här stegen som ger dig en på pappret bra uppsida och potential, karriärmässigt eller emotionellt eller finansiellt, men inte bara för sakens skull, utan när det finns en uppsida.
Ja, eller liksom försöka lära sig nya saker som allmänhet. Nu som eget exempel, nu sista typ 2 månaderna, eller kanske lite mindre, så har jag faktiskt gått 2 stycken onlineutbildningar, eller flera, men 2 stora i alla fall. Och en om e-commerce, och sälja liksom fysiska produkter på internet och sådär. Det är ganska specialiserat. Finns inte, det är ett bra exempel på någonting som du kan inte lära dig det från böcker eller i skolan, utan det finns i princip bara väldigt specialiserade kurser på internet. Man kan lära sig sådana saker. Eller om man har vänner som vet hur man gör. Liksom. En annan sak som jag har börjat lära mig, det är Python, det här programmeringsspråket och lite annat, hur man kan använda det för att automatisera information och liknande. Och det är också en ganska specialiserad färdighet som kanske är ganska svår att lära sig typ i skolan, men som man kan lära sig via onlinekurser.
Ja, hela det här programmet, allting handlar ju förstås som vanligt om att hur gör man för att få bättre och må bättre. Helt enkelt ett sätt att uttrycka att det handlar om är att få ett bättre liv, och ett bättre liv kan bygga på finansiellt oberoende, men inte minst på emotionellt oberoende. Om vi då går vidare till punkt 2 som handlar om just det, där tänk på att det är du som bestämmer hur du reagerar på olika saker i din omgivning. Bortsett från att få armen avsågad så är lycka är en färdighet, det är ett beslut. Du kan bestämma om du ska vara arg eller glad eller uppgiven. Med helt enkelt fokus på dig själv, ditt eget humör och din framtid snarare än att slänga bort den på att vara upprörd på det förflutna.
Ja, jag tycker det där är ett bra exempel där det verkligen lönar sig att ta ett aktivt beslut, alltså i sin tankeprocess. Liksom, säg att man kanske förlorat väldigt mycket pengar, eller att man har gjort något stort misstag i någon annan del av livet som är, det, alltså, det går inte att få tillbaka det. Antingen för att man förlorar en massa pengar eller för att man kanske gjort något stort fel inom sitt jobb eller liknande. Eller, ja, det är ett irreversibelt misstag helt enkelt. Då, är liksom, då kan man gå runt och vara ledsen över det där jättelänge om man inte aktivt tänker att nej, men nu har jag liksom mått illa över det här tillräckligt länge och vad har jag lärt mig egentligen? Och verkligen lära sig från sådana misstag och inte göra om det. Och sen, nu lönar det sig inte att må dåligt över det här längre, utan nu väljer jag att vara glad eller liksom fokusera på nästa sak och använda den här erfarenheten till något nytt. Konstruktivt.
Jag vill understryka att vi vet och känner till hela liksom problematiken med mental ohälsa. Det är inte liksom, det är inte om man har liksom hamnat i ett depressionshål, så är det inte liksom så att man bara kan snap out of it, som min pappa brukar säga att jag skulle göra om jag om det var någonting jag var irriterad över. Micke, snap out of it. Men utan det här gäller normalt fungerande människor, liksom en normal omgivning. Där kan vi, liksom 90% av befolkningen, faktiskt bestämma oss för hur vi ska reagera emotionellt på olika saker. Men det är klart att det finns personer som befinner sig i ett sjukdomstillstånd, och då är det inte de som kan slå sig ur det. För jag vill inte låta som att jag tror att exakt alla bara kan bli liksom friska genom att ändra sitt mindset.
Ja, nej, men så är det ju. Men i allmänhet liksom, det lönar sig inte om man har gjort något stort fel eller någonting. Om man bara liksom, vad har jag lärt mig? Okej, jag har lärt mig det här. Nu går jag vidare. Det lönar sig inte att tycka synd om sig själv liksom.
Nej, precis, tvärtom så är det så. Ta en typisk trader på börsen. Om de låter den senaste förlusten definiera deras humör, då är risken stor att man istället fattar riktigt irrationella beslut och bara gör fler och fler dumma affärer med större och större dåliga risker.
Ja, det blir som tilt i poker.
Ja, men precis så. Okej, vi går vidare till punkt 3. Den hänger ju lite grann ihop med det här. Och det är att om du tror att pengar kommer göra dig lycklig, till exempel om jag bara hade 100 miljoner, då skulle jag ändå vara lycklig. Då skulle jag kunna ta tag i mina övriga bitar av livet. Då skulle jag liksom ändå må bra. Jag skulle känna mig fri och trygg och allting. Men här är mindsetet. Om du tror att du behöver pengar för att hamna i det här tillståndet, att bli lycklig, då kommer du aldrig bli det. Det kommer aldrig vara pengar som gör det, att det är där du hamnar.
Efter att man har med enkelhet nog för att täcka sina levnadskostnader, skulle jag säga.
Absolut.
Så att man inte behöver oroa sig.
Om man har tillräcklig, till exempel vanlig inkomst eller passiv inkomst för att bo okej och varmt och skyddat och ha råd att äta och röra sig på ett normalt sätt under dagarna. Där ungefär ligger liksom basen för vad man behöver. För därifrån så kan du sedan faktiskt lägga all energi på att umgås med andra härliga människor, vilket jag och djur, vilket jag tror är själva poängen med att vara här.
Mm.
Ja, om vi går vidare till att titta på andra människor från sitt eget perspektiv. Det finns en tendens hos en del att se ner på de som har lyckats eller snacka skit om de som har lyckats. Man säger saker som ja, men de hade rika föräldrar eller de hade bara tur, vunnit på lotto eller råkade investera i bitcoin tidigt. Det är oerhört improduktivt att fundera över om någon annan bara hade tur eller inte förtjänade sin framgång. Och dessutom så är det faktiskt så att Fidelity, en stor förmögenhetsförvaltare, de gjorde en undersökning som visade att 90% av alla miljonärer, och då är det i dollar, de har faktiskt skapat sin egen framgång.
Mm. Nej, men de som har lyckats är ju sällan, det kan vara tur ibland liksom, men det gör inte de onda för den sakens skull. Utan det är mer liksom, det är sån här, Sverige har ju alltid haft en bit socialism och kommunism inbyggt i sig liksom. Men det är ju, och hela västvärlden känns som att det börjar bli mer socialistisk i allmänhet sista typ 10 åren. Vilket är inte jättekonstigt om man ser på det liksom som ur ett historiskt perspektiv, med det här med att nu, särskilt sen 2008 med alla de här nollräntorna och penningtryckandet och allt, att det blivit en wealth transfer liksom till kapital jämfört med arbete. Så det är ju naturligt att om det blir väldigt ojämnt så blir det mer orättvist. Men samtidigt så liksom, det lönar sig inte att hålla på att tänka i socialistiska banor.
Nej, och dessutom så är det så att om du går runt med tanken att alla framgångsrika eller rika har antingen haft tur eller är onda eller något liknande, då sätter du upp en barriär för dig själv. Det är egentligen bara en ursäkt för du tänker, jag har inte tur och jag är inte ond och därför kommer jag aldrig bli framgångsrik. Alltså, det är en väldigt onödig barriär att resa upp framför sig själv. Istället så ska man ju tänka att om jag arbetar hårt och dessutom kanske har lite tur, då står vägen öppen för mig. För det gör den, det har den tydligen gjort för alla andra. Det är klart att man behöver ha tur. Jag är den första att erkänna att jag är self-made. Men, och jag har jobbat hårt, men jag också har haft en massa tur och bananskal där folk har sett mig eller jag har av någon anledning haft sinnet öppet för att svara ja eller nej till olika saker. Men bara för att jag har haft kombinationen av att jobba hårt och ha tur så gör det mig definitivt inte till ond och det gör det inte omöjligt för någon annan att gå samma väg. Men för att gå den vägen så måste man också, bör man i alla fall strunta i huruvida andra hade tur eller var onda.
Mm. Dessutom så brukar det vara så att om folk tjänar för mycket pengar för fort så har de en tendens att göra av med det för att de inte har omdömet att behålla det.
Ja, om det nu bara var tur eller ondska så, så finns det nog stora risk att man blir av med det.
Mm. Men sen finns det ju extremexempel. Kanske det är en fråga om man ska säga typ Adam Newman från WeWork om han verkligen förtjänade typ så här $15 miljarder, $15 miljarder kronor eller någonting.
Ja, om man inte har sett någon av dokumentärerna, vad heter den här senaste? WeCrash?
Ja, jag kollade på den nyligen. Det var därför som jag kom att tänka på det. Det var en rolig kommentar.
Ja, det är många som många som rekommenderar den. Jag har inte sett den tv-serien. Jag såg dokumentären om WeWork som gick för något år sedan eller någonting sånt. Det är ju en fantastisk resa han lyckades göra. För det alltså handlar om att det är en kille som kom på att vi ska börja hyra ut kontorslokaler. Men vi ska göra det på ett helt liksom, nytt sätt. Det ska vara saker och ting ska vara gratis och vi ska ha massa fest. Men det ska kännas som att man är framgångsrik när man hyr en kontorslokal. Det vill säga, här kan vi verkligen snacka om att vända upp och ner på konceptet. Innan det här så var man misslyckad om man hyrde in sig på en kontorslokal. Att man inte hade sin egen fastighet eller liksom sitt eget kontorshus. Men han lyckas vända på det till att startups som egentligen bara är oerhört rika människor fast lite tidigare i tiden. Så han lyckas skapa den imagen. Det i sig är i och för sig lite häftigt koncept. Och positivt i någon mening. Men sen drog han det alldeles för långt. Använde en viss typ av finansiell teknik där man tar stora risker på alltså man bygger in stora risker genom att själv låsa in sig i långa kontrakt. Men själva intäkterna man får, de är väldigt kortsiktiga och kan försvinna när som helst. Och det fanns lite fler finansiella tricks här, men vilket fall som helst, det blev ett stort korthus som bara liksom försvann alltihop.
Men jag tycker man kan summera det som att om man inte kollar på att det var ett dåligt företag med affärsmodellen, så kan man bara säga att det var, han lyckades blåsa en massa investerare på mycket pengar. Sen kan man vända på det och säga att det var de som var dumma som gick med på det. Att det är deras eget fel. Men de blev liksom medskyldiga i att försöka lura alla andra när de skulle göra en IPO. För de ville casha ut när de insåg att de var blåsta. Och det lyckades inte, så då tog alla en smäll. Utom Adam Newman som fick massa gratis pengar.
På något märkligt sätt så fick han gå därifrån med massa hus och med 15 miljarder. Och sitt rykte intakt får man väl ändå säga. Och den som tillät det här, det var ju den absolut största investeraren, Masayoshi-san, som helt utan att det behövdes, det fanns inga löften om det på något sätt, så ge bort en, liksom en enorm bonus och köper loss de här egentligen värdelösa aktierna från Adam i det absoluta slutskedet. Och det är väl det som man kan ändå i någon mening tänka, ja men det där var bara mycket märkligt. Men det är antagligen faktiskt varken att han var ond eller tur. Jag tror att det var någonstans bara en mycket skicklig förhandlingsteknik eller särskild förhandlingssits. Du hade någon idé där.
Mm.
Om du ville dra den eller?
Ja, men det var bara snabbt att jag såg i den här tv-serien att den här Masayoshi-san som har den här Vision Fund, han skulle Softbank då. Och då hade de den här Vision Fund. Skulle de starta en ny fond för den. Och där ta in en massa pengar. Och då ville de inte svärta ner sitt varumärke med att det gått så dåligt för WeWorks i den första fonden. Så då, ja, de ville väl försöka komma undan liksom för att kunna ta in mer pengar.
Ja, där är verkligen en spännande och sannolikt korrekt teori skulle jag säga. Jag har svårt att hitta någon annan riktigt bra förklaring till varför man bara skänker bort 15 miljarder. Men det är förstås för att man ska dra igång en ny fond som innehåller 2000 miljarder.
Ja, det måste ju vara så.
Ja. All right. En relaterad punkt här. Allting är egentligen relaterat när det gäller såna här mindsets. Men det är att din potential, den har ingen betydelse överhuvudtaget. Liksom en kolbit har potential att vara diamant. Men här, varsågod, här får du en kolbit av mig. Liksom, det är helt värdelöst. Så tänk på att om du inte gör någonting av din potential så är den faktiskt helt meningslös. Så vi har undvikit att vara, så just perfektionister, de har en tendens till att liksom inte ens våga försöka, för då kan de misslyckas och då kan hela deras potential, deras viktiga och ärofulla potential, då kan den ifrågasättas, och därmed så perfektionister riskerar att aldrig ens börja och därmed aldrig göra någonting, och därmed fick man aldrig ens veta om de överhuvudtaget hade potential. Så om vad du än gör så måste du göra någonting. Annars har din potential, hög eller låg, varit helt bortslösad. Det kunde lika gärna varit noll.
Ja, nu tycker jag det blir en naturlig följd med nästa punkt här. Att det är väldigt få personer som faktiskt är intresserade av dig eller vad du gör. För att de tänker på sig själva. Eller har upptagna med sitt eget liv. Så man ska kanske inte vara så rädd för att testa nya saker eller misslyckas med någonting. Eftersom att folk kommer ändå inte bry sig.
Man kan bara gå till sig själv. Hur mycket bryr man sig om att prata om andra, huruvida de har gjort eller inte gjort någonting. Visst finns det tendenser till att skvallra, och det finns en hel press som hanterar och handlar om det här. Men ett bra mindset i alla fall att både inte bry sig om andra, utan liksom fundera på vad man själv kan åstadkomma. Och dels faktiskt tänka på att de allra flesta, de är, som du kallar det för, självupptagna. Och kanske inte ens på något negativt sätt, utan de har lyckats åtminstone skapa mindsetet att de tänker på vad de ska uträtta. De går inte runt och funderar över, ja men den där, när Ludvig såg honom på stan, han verkar inte ens gå till frisör. Han verkar inte klippa sig ordentligt.
Klippte mig faktiskt för en månad sedan.
Ja, jag gick faktiskt till frisör för bara några dagar sedan. Och det är första gången på mycket länge. Men det här gäller inte minst onödiga materiella saker som du har köpt för att skryta för andra. Som om det skulle på något sätt indikera att du har potential eller ett värde eller har åstadkommit någonting. Det är nästan ingen som bryr sig om vad du har för klocka eller bil eller hus eller lakan eller vad det än kan vara. Så är det inte intressant att visa upp eller prata om eller fokusera på eller lägga energi och ansträngning på. Det enda det kommer göra, det är att undergräva, liksom ta bort den potentiella uppsida som du annars skulle kunna haft om du fokuserar på saker som faktiskt betyder någonting. Vilket man då också får hoppas att andra gör. De fokuserar på det som betyder någonting för dem, inte på vad du eventuellt håller på med. Det kanske inte alls är näst sista punkten. Det är några punkter kvar. De flesta förstår inte pengar.
Hur menar du då?
Man förstår inte att vad pengarna är till för, det är vad man själv kan ha för personliga frihetsgrader. På vilket sätt kan jag förverkliga mig själv, umgås med dem jag vill umgås med, slippa slösa tid på onödiga grejer. Och där kan onödiga grejer till exempel vara tvätta, städa, laga mat, transportera sig. Så att det, pengar kan ge en tid att fokusera på sina egna kärnvärden. Men om man istället råkar göra tvärtom, så att man offrar sina kärnvärden för att försöka skapa pengar. Och sen använda pengarna för att visa upp för andra och få det då att verka som att man har ett värde. Då har man gått precis helt baklänges i den här ekvationen. Så,
just det.
Så fokus är, så pengar är ett verktyg för att du ska kunna förverkliga dina kärnvärden, inte tvärtom. Du ska inte ta det så här, antag att du inte har lust att jobba som sexarbetare. Det liksom ingår inte i ditt kärnvärde. Om du då faktiskt horar för att tjäna så mycket pengar som möjligt, då har du ju verkligen liksom begått våld på dina kärnvärden för att få pengar.
Och sen köpa Louis Vuitton-väskor.
Ja, liksom, den ekvationen liksom, den är precis bakvänd och tom. Och då har man inte överhuvudtaget förstått vad pengar är för någonting. För att då har man låtit pengar förstöra ens kärna. Och vad ska man sedan ha pengarna till? Ja, det är inte så himla konstigt att man då använder pengarna till att köpa ännu tommare saker och förstöra sina kärnvärden ännu mer. Så vad pengar är, återigen, det är ingenting som man visar upp. Det är någonting, det är ett verktyg för att slippa göra saker som inte är förenliga med den man är.
Mm. Nästa sak är det att gåvor uppskattas sällan, utan man bryr sig mer om det som man tycker är intressant eller har lagt tid eller energi eller pengar på.
Det här är lite paradoxalt och det finns också flera aspekter av det. Men en som jag tänker på, det är just att om jag får en bok gratis, och det här gäller de flesta som får en bok gratis, det är att då orkar man ofta inte ens bry sig om att läsa den. För du har inte investerat...
Du har inte valt ut den.
Nej, och har inte investerat mental energi i den heller. Men om jag däremot faktiskt har gått och betalat för den, då är det liksom lite grann... Det är nästan som en sunk cost fallacy. Har man betalat för någonting för den, då tänker man fan läsa den också. Men du säger att du faller inte riktigt i föga här. För att du gillar
alltså, såklart lite, för det där är ju en psykologisk sak som påverkar alla. Men för egen del, alltså jag har gått en massa, läst jättemycket gratisböcker och gått en del gratiskurser och sådär. Och jag skulle säga att jag är ganska rationell när det kommer att ta till sig information sådär. Så att jag värderar inte nödvändigtvis information mer om den kostar jämfört med om den är gratis. Men givet att jag då själv är intresserad av det, såklart.
Mm. Och jag har snubblat på det här konceptet för många år sedan när det gäller just till exempel böcker. Att om man vill sprida en viss typ av information, säg att, jag menar, jag håller ju på sedan lång tid tillbaka och skriver på någon slags personlig utvecklingsbok. Om jag vill att folk faktiskt ska ta till sig tipsen i den, så många som möjligt, jag vill få den så spridd som möjligt, jag vill att folk ska läsa den med så mycket energi som möjligt och faktiskt fundera på vad det står i den, då är inte det bästa att bara tapetsera internet med den och ge bort den gratis. Potentiellt sett så skulle extremt många kunna se att den finns, men nästan ingen skulle ens öppna första sidan, än mindre läsa klart den. Och det här har jag faktiskt också sett i praktiken i andra sammanhang när det gäller, oavsett om det är någon ensidig liten skrift eller lite längre som pdf-er. Så det krävs nästan alltid något slags extra incitament. Och just det där sunk cost fallacy, den är extremt stark hos oss människor. Så även om det liksom är att vi har lagt dumma pengar på någonting, så kan vi inte stoppa oss från att fortsätta att lägga tid och energi där. Men har man då, om det där första steget faktiskt var att man betalade för en bra grej, en bra bok eller en bra utbildning, då har man har redan investerat i den, och då tänker man inte ge sig för man faktiskt också har genomfört den.
Mm, det är en bra poäng. Jag tänker bara tillbaka till grundpoängen att gåvor uppskattas sällan. Det tycker jag är ett bra exempel, om man liksom, när det blir för mycket, typ om man ger dyra blommor till en tjej på första dejten, det blir liksom så här try hard. Det blir konstigt.
Det finns många aspekter av just det.
Ja. Men sen, det kan ju vara snällt liksom, men det blir bara konstigt. Och sen, men sen om man tänker motsatsen, att ibland så lönar det sig faktiskt att göra gratis grejer. Och då är ett jättebra exempel, typ så här för konsulter eller om man har någon slags agency, liksom konsultfirma liknande. Då är en av de mest effektiva marknadsföringsstrategierna faktiskt att ge en gratis konsult. Ingen lång, men en liten liksom, för att visa att man kan göra någonting positivt för klienten liksom. Det är en av de effektivaste sätten att skaffa nya klienter på, genom att ge gratis konsulter. Men då är det liksom, det är inte nödvändigtvis för att de uppskattar det när det är gratis, för liksom, utan det är snarare att det är ett effektivt sätt att få in foten. För det blir lite som ett numbers game, att det är ett lätt sätt att träffa nya kunder och pitcha liksom.
Det är väldigt låg risk för den potentiella köparen att utvärdera ditt företag också.
Ja, de vet ju, alltså om du bara säger hej, det här kostar 50 000, du får inte se i förväg, då kanske inte så många vill köpa. Mm. Men om du ger en gratis konsult först och visar att det faktiskt är värdefull tjänst, då är kanske en 20% säger jag.
Både konsultexemplet och blomexemplet, det är egentligen, kan man säga, situationer som inte är, som det här inte riktigt handlar om. För de där gratis blommorna till tjejen, i rätt situation, då kan det faktiskt vara så att de uppskattas oerhört mycket mer. Alltså själva gesten och tanken uppskattas så himla mycket mer än, det är inte blommorna. Det är inte så här, oj, jag fick blommor för 100 kronor gratis, vad glad jag blir. Det är någon slags spel, det är ett signalvärde, det är en påfågeldans. Mm. Och ibland så kan det vara klyschig och så bara, men herregud, tog du med blommor 2022 på första dejten? Okej, men var
2022.
Var ska jag hålla de här då? Alltså så här, vi ska ju som sitta på en restaurang nu eller gå på bio. Va? Du får hålla dem. Eller så slänger vi dem. Det är ju ändå det mest praktiska. Hur som helst. Det är väl lite olika aspekter på vad som är gratis. Men bara så att man inte blandar ihop dem.
Ja, nej men... Ja.
Ja, alltså jag tycker vi hoppar över nästa punkt. Den handlar egentligen bara om att tänk på vad dina kärnvärden är. Så går vi rätt på sista. Och det är, om du inte ville göra något på nästa sista specifikt, nej, då nummer 12, eller nej, nummer 10 blir det. Att vilja ha rätt, det är potentiellt sett ett riktigt gift. Att vara människa, att som agera i grupp och i ett samhälle, där handlar det inte om att det finns ett rätt och man ska ha rätt och man ska inte ge sig förrän man har liksom fått alla andra i kör och liksom sjunga att ja, vi håller med dig, du hade rätt. Det är inte ett bra sätt att umgås på. Och särskilt på börsen så är det livsfarligt att liksom inte ge sig förrän man liksom har rätt och får rätt i att det där bolaget som jag köpte, det kommer visst bli framgångsrikt och aktiekursen kommer gå upp, eller tvärtom, liksom att det där bolaget som jag tycker har en dålig produkt och håller på med finansbedrägerier, den kursen ska gå ner och jag tänker inte sälja eller ge upp min short-position förrän det har gått ner. Alltså den där... Om man inte kan ha fel om och om igen och bara liksom strypa affären och gå vidare och göra någonting annat, då kommer man i slutändan förlora riktigt, riktigt mycket pengar på börsen. Så det är ett exempel på när man liksom inte ska försöka ha rätt i varje pris.
Mm. Sen i allmänt, som du var inne på, i gruppkontext, då är det liksom folk som bara snör in på ett ämne och inte kan gå vidare, även om det inte liksom är centralt i diskussionen, men att de måste liksom ha visat att de har rätt. Det är jobbigt bara.
Ja, det är liksom som att jag kan definitivt snöa in mig på sånt. Det kan vara att jag tycker att ja, men det jag säger är en tautologi. Hör ni inte att det är en tautologi? Jag försöker inte ens säga någonting meningsfullt här. Jag försöker bara säga att till exempel alla ungkarlar är singlar. Fattar ni inte det? Alltså, säg jag nu att alla ungkarlar är singlar. Och alla andra som lyssnar på det här, de tycker bara... Vad pratar han om? Vad vill han? Alltså då tappar ju de helt själva sakfrågan. För den är helt ointressant och den är ju dessutom en tautologi. Så att den är liksom ett självklart ja. Så varför ska man ens gå i mål med det? Men här har jag tyvärr ganska ofta kunnat liksom bara... inte släppa det, för att det är ju rätt. 1 + 1 = 2. och jag släpper det inte liksom förrän jag får det bekräftat. Och de andra vill inte bekräfta det, för det är ju en självklarhet. Så varför ska de bekräfta? Liksom, kan du bara släppa det där? Och då kan det bli liksom lite stel och tråkig och onödig stämning. Där alla, ingen fattar vad de andra egentligen håller på med.
Mm. Ja, men precis. Jag tycker då är det viktigare att bara släppa det snabbt som möjligt. Om det inte är intressant för hela diskussionen. Liksom, det är ingen poäng att argumentera i onödan.
Nej, det man försöker uppnå, det är ju att trivas ihop, att någonstans konstruera verkligheten tillsammans. Och då i den här gruppkontexten så det finns liksom ingen plats för en informationsdiktator som ska till varje liksom, pris få hem den där sista poängen att han hade rätt. Och då rätt? Vi kan knappt ens definiera vad rätt är, inte ens i ett, liksom, ett informationssammanhang.
Mm. Har du några sista tips här, eller ska vi avsluta på den punkten att man inte måste ha rätt?
Ja, jag tycker i alla fall att du inte måste ha rätt. Ja, nej, men det var allt jag hade att säga idag. Tänk i termer av mindsets. Att ha mindset. Fundera över vad du själv har för mindset i olika sammanhang. Och varför du har det. Väljer du rätt mindset av dem liksom, du kan välja? Då har du lyssnat på 25 minuter.
Mm, tack och hej.
Tack och hej.